Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej och välkommen till I väntan på katastrofen. Jag heter Kalle Zackari Wahlström och det här är en podcast om krisberedskap och lite annat som vi tycker känns viktigt för dagen. Hur mår du, Patrik?
Jag mår jättebra.
Riktigt bra, eller?
Ja, det gör jag. Jag har ju varit väldigt, väldigt sliten under hösten här. Mm. Känner jag att krafterna börjar återvända här.
Gud vad härligt.
Ja.
Du, en grej som jag tror att många som lyssnar undrar över är, har du några nyårslöften?
Japp, det har jag faktiskt.
Åh!
Eller jag vet det, jag har inte tänkt på dem som nyårslöften, utan det är mer att min hustru jobbar ju i skolan och vi har haft jullov ihop, så vi har gjort i ordning gymmet och sådana grejer igen nu då. Så nu börjar vi den här veckan. Och,
är det träning på gång?
Jajamensan, nu kör vi. Både jag och hon tillsammans och sen striktare kost också då.
När är första passet?
Det är idag. Jag var på möte igår, så min hustru, egentligen var det igår, men min hustru tränade då. Och så att jag kör ett idag, så kör vi måndag, onsdag, fredag tillsammans nu i början då.
Och hur lägger ni upp träningen?
Det är 5x5.
Starting strength.
Ja, precis. I och med att det har varit allt för långt uppehåll nu, då tycker jag den är en otroligt bra uppstart.
Verkligen.
Eller någonstans dryga kvartalet håller det. Det är ju det att du kör dem ett. Jag tror också att det är extra bra om man är lite äldre faktiskt och inte ska ha de där riktigt långa passen, va?
Just det.
Utan köra intensivare och då verkligen använda den halvtimmen, 35 minuterna som man tränar. Och du kör bara basövningar helt enkelt. Så att det är ju marklyft, men det är bara en gång i veckan.
Mm.
För den tar hårt alltså när du börjar komma upp i tyngder. Så
ja,
är det.
Ja, så är det.
Det är det. Men sen är det benböj. Och den är 3 gånger. Det är också en sån där som verkligen tar hela kroppen och belastar hela kroppen hårt. Och sen är det en dag med bänkpress. 2 med bänkpress. Och en med rodd. Och 2 med stående pressar. Du står upp och pressar stången uppåt då, va? Så det är bara de grundläggande skivstångsövningarna som tränar stora delar av kroppen då.
Underbart. Och hur lägger ni upp själva passen? Kör ni varannan eller kör du först och sen Ing-Marie, eller hur lägger ni upp det?
Nej, vi kör just i och med att vi ser en vits i det där att vi tränar ihop, och det var också meningen när vi har ju tränat på spa och i Sunne och sånt när vi jobbade där inne båda, och sen tränade Ing-Marie där själv och jag dekade. Och sen bestämde vi det att vi gör ett gym här uppe nu då, så tränar vi ihop, får vi en grej till ihop då.
Gud vad härligt.
Så det blir en del hivande med vikter när
ja, inte starkare.
Ja, men det blir en del av passet också då.
Ja, jag har också tränat ganska bra faktiskt. Jag har kört 5 dagar i rad nu.
Ja.
Men jag, alltså, jag känner mig ju äldre. Helvete vad stel jag är i höftböjarna alltså.
Ja.
Jag känner det på hundpromenaderna. Att jag bara, du vet. Jag får typ tänka på en nyp åt med arslet när jag går. För att bara, jag får så jävla, bli så stel annars.
Ja, du tänker iliopsias på framsidan där, ja.
Ja, jag vet inte vad den heter, men...
Ja, men det är den som lyfter låret när du, ja, går. Exakt. Den, ja, det är iliopsoas det. Den, ja. Jag skadade den en gång under värnplikten faktiskt. De var helt... jag fick kasta fram bena.
Jaha.
På en övning. Usch. En gång. En av de sista övningarna, så jag ville ju inte avbryta heller.
Det kan jag tänka mig.
När jag skulle gå ur sovsäcken fick jag dra mig ur sovsäcken, för jag kunde inte dra upp bena.
Ovärdigt.
Ja, men jag fortsatte i övningen. I alla fall. Så var man ju, då var man ju, det var ju pannben då, vet du. Det var ju korkat såklart. Men jag fick faktiskt problem med det där i många år efter. Ibland var det som någon körde in en kniv i ljumsken på mig då. Va?
Så de, alltså, det där är ju mitt problem. Det där pannbenet har ju inte gått över på mig.
Nej.
Det som de flesta har när de är liksom 18, 19, 20, kanske 25.
Ja.
Jag har fortfarande så. Jag är liksom fortfarande dum i huvudet.
Fan vad jobbigt, Kalle!
Ja, men det är ju... Alltså, det har ju funkat hittills, men nu börjar jag känna.
Ja, men alltså... Ja, precis. Jag har såna milstolpar i uppvaknande. För det kommer... Alltså, jag är ju rätt stor och har varit så där arbetsstark, som man säger. Jag har ju aldrig varit någon bodybuilder eller jättetränad styrketräning när jag var yngre och så vidare, utan
bondstark.
Ja, bondstark säger en del också, va. Och orkat mycket tunga lyft och så där, va. Och jag tog en 5,5 meter sån här jättegrov timmerstock.
Ja.
Så skulle jag lyfta upp den på en sån här motorsågsverk då, ett logosål.
Mm.
Och ja, men liksom, du vet, man orkar mycket och man jobbar inte alltid med klokt, om vi säger så då.
Ja, men exakt.
Jag lyfter den här i rotändan, vet du. Ja, men alltså,
finns det något annat ställe på den stocken som är lättare?
Ja, men det var ju 5,5 meter till andra änden och liksom. Nej, men det var en sån... det kanske var en annan anledning till varför jag faktiskt behövde göra det också. Jag kommer inte ihåg. Det kanske inte bara var att jag var fort och fel. Utan, men jag lyfte där, vet du. Och det gick ju ända till höger handled. Den bara släppte.
Jaha.
Alltså, musklerna orkade inte hålla ihop det. Så det är bara klicka till. Den gick ut av alltså. Men det var också en sån där grej som sen... satt i flera år då, va. Så att, nej. Men nu är jag inte sån längre. Men däremot så märker jag när det är en hård arbetsuppgift som behöver göras, då kan jag slå på en knapp. Mm. Det är väldigt skönt att kunna göra det.
Ja, men också veta att man kan det.
Ja.
Det är skönt.
Ja. Senast jag gjorde det, vet ni när det var?
Nej.
Vi har ju pratat om det där med skurrobotar och golven. Och det här att bo på landet och bo i ett risfält med lervälling.
Ja.
Alltså det blir inte jättetrevligt på golven, va?
Nej.
Du har ju trägolv också.
Ja.
Ja.
Mörkgrått över tid.
Ja, det blir det. Och det kan ju bli tenderat till lite svart när det är som värst, va?
Mm.
Så man behöver ju riktigt rotskura golven.
Mm.
Och vi brukar försöka göra det innan jul då. För då är ju den här höst med väta över. Nu är det ju hela tiden, håller jag på att säga. Som tur är så har vi mycket is ute, så det är inte lervälling. Men det blev det ju med att, ja, men jag var sleten innan och så vidare och så, men jullovet har gjort underverk. Och
men när, alltså, du skurade golvet, då såg du på din knapp.
Ja, det gjorde jag, för det, du vet att det är ju liksom max för att få rent det där då, mm. va? Med riktig skurborste på kvast. Och man går ner liksom och håller med höger handen ett par tre decimeter ovanför borsten och verkligen möljer på, va? Och
det som är... en curlingspelare.
Ja, precis. Fast jag gör nog lite hårdare än vad de gör.
Det är Bicke som brukar göra det här hos oss faktiskt. Det gör hon själv. Hon är kärvare än man tror, den kvinnan.
Mm. Men du behöver, ska det bli, alltså du får ju, du vet, alldeles vita, ja, lätt ljusgula bräder. Det blir, om du lägger den där extra kraften på, prova och gör det du en gång får du se.
Ja, jag får prova det.
Ja, men just det är min uppgift här. För vi har nämligen sett skillnaden.
Ja.
Min hustru trodde inte det. Det skulle vara så. Men när hon fick se det resultatet efteråt sen, då... Det var inte bara det där när jag lagade diskmaskinen med ingefära. Hon var imponerad även när jag rotskurade golven för några år sedan. Det är några år emellan och hon är imponerad nu för tiden, men det händer.
Ja, det var också lite extra morot för dig att ta i för att du skulle visa henne.
Nej, men jag tycker verkligen inte om de där golven när de gror igen. Med hundarna som springer ut och in då. Va? Utan jag ser fram emot den här högteknologiska utvecklingen av skurrobot som verkligen funkar.
Just det. Så en 200 kilos pjäs behöver du då?
Nej, men jag tänker mig att vi fortsätter med det där innan, ja, efter våren och innan jul då. Va? Som sån riktig grisstädning liksom, man verkligen lägger några timmar och så blir det jättefint sen. Men det är ju bra om det inte blir så mycket som det blir då, så det hade varit skönt att ha en skurrobot som gick under säsongen, om man säger så, under lervällingssäsongen.
Det finns ingen tillsats till din enaxliga traktor?
Nej, tyvärr.
Synd.
Jag har ju en bra ramp, så jag skulle ju kunna köra in den alltså.
Du, vi har faktiskt fått en fråga om din traktor.
Ja,
okay. Frågan var, varför tog du en dieselmotor?
Ja, just det. Det är ju en bränslefråga helt enkelt.
Vad betyder det?
Ja, dels så är det ju så här att vill du ha ett litet lager som kan stå, så har du ju blankdiesel eller HVO. Som har mycket längre hållbarhet än bensinen oftast har då, va? Speciellt om du förstärker. HVO tror jag inte har något bäst före datum faktiskt, när jag läste senast i alla fall, va?
Mm-hmm.
Och det är ju en form av biodiesel. Jag ska inte ge mig in riktigt. Undrar om inte det är den de gör ifrån rester av från pappersbruket. Men jag vet inte. Jag är inte säker.
Nej.
Men vill man ha bensin som håller länge, då är alkylatbensin bra.
Alltså är det sån där Aspen?
Ja, det är det, precis. Och det finns olika märken då. Alkylat heter den. Och jag tycker det är bäst att köpa fyrtakt då. För då är det är ju det som äter de flesta eller alla gräsklippare och...
Den blåa dunken, tänker jag då.
Men det kanske, ja, jo, ja, men det är det. Den är, jag undrar om inte den är blå i de flesta märken då. Och så är det orange när det är tvåtakt. Och enda skillnaden är egentligen att det är 2% olja i tvåtakten. Och det är just väl motorsågarna som är kvar där.
Ja, grästrimmer.
Ja, precis. Röjsågar och olika motorsågar helt enkelt.
Ja,
då.
Ja.
Röjsågar och motorsågar. Men då är det bättre att köpa lite tvåtaktsolja och så blandar du i den bränsledunken, tycker jag. Så lagrar du alltid utan inblandning av olja då.
Låter vettigt.
Ja. Men det är det. Men sen är det ju också att våra bilar, vi har ju två Dacia Duster-bilar, de är ju också diesel då.
Jag förstår precis. Ja, det var ett jättebra svar på den frågan.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Du ska ha en föreläsning, va?
Ja, nu är det dags igen.
Berätta.
Men jag åker ju iväg ibland. Jag har ju hjälpt länsstyrelsen och jag har hjälpt stiftet och sådär. Och sen har jag här i hemkommunen då, lokalsamhället där, så kör jag ju ideella föreläsningar då. Så jag har ju varit här i Gräsmark, i församlingshemmet där. Och sen var jag ner till församlingshemmet i, eller kyrkan där i Sunne. Då var det de äldre damerna i bygden, senioritorna, så det var 70 plus, alltså 70, mer än 70 stycken kvinnor då, som var, och det var den dagen jag åkte till dig förresten.
Just det.
När jag hade fyra hönor som väntade ute i bilen när jag föreläste.
Du kom hit med läppstift på skjortkragen.
Nej, men jag fick äran att köra lite husmorsgymnastik innan föreläsningen där. Och, nej, men det var väldigt roligt därför att, nu pratar jag om den föreläsningen, men det var du vet, det är ju kvinnor som är kanske 60 till 80 i huvudsak. De flesta tror jag till och med är 70-80 alltså. Så det är äldre kvinnor som träffas och har lite föreläsningar och fikar och pratar och träffas och där, va. Men det, du vet, jag pratar ju ofta om två paradoxer. Det här att vi har sånt stort överflöd runt omkring oss, va. Men vi har aldrig haft så lite mat.
Hemma?
Nej, i vår närhet som nu, va. Och då är det ju så här att visst, det är mycket lärarinnor och rektorer och sånt som är där. Men det är också gamla småbrukarkvinnor och sånt där, va? Så när det var en del av ekonomin. Så de har ju varit med och sett detta. Från det här när du hade två kor och några får och en gris och hönor på ett litet småbruk på några hektar. Och där de levde också då, va. Och var hemma och tog hand om det där när gubben åkte iväg hela vintern och körde timmer i skogen och sånt, va. Och det fanns föreningsmejerier, slakterier, kvarnar överallt. Det fanns liksom mat runt omkring människorna, va.
Just det.
Och det gör det inte nu.
Nej.
Och de förstod, det var så roligt att prata med ett gäng där de... Det var inget som de behövde sitta och fundera på speciellt länge, för de visste ju att det jag sa var helt korrekt, va?
Just det.
Kommer inte lastbilarna, då finns det ingen mat.
Nej.
Det är ganska långt till den där stora silon med spannmål som du får tugga väl innan du sväljer. Så det är en väldigt, väldigt grej då. Men det var roligt. Men då är det så här nu, att nu i Elofsrud... Det är ju längst söderut i kommunen, kan vi säga, i Sunne kommun efter 45an, söder om Västra Ämtervik. Där i kapellet där kommer jag ha en föreläsning och där är alla som vill välkomna. Och det är den 18:e.
18:e första?
Ja.
Klockan?
18:30. Till 20-ish. Det beror på, för att det är givet. Jag gillar ju att ha dialog och sådär också med åhörarna. Så att det beror lite på hur mycket frågor och sådär.
Alltså blir. Du kan inte tänka på att du brukar dra över, Patrik. Alltså vi går ju till när inte jag är där och avbryter. Det bara fortsätter för alltid.
Jag brukar jag brukar fråga om det är någon. Speciellt på kurser och sånt där. För man hinner ju aldrig färdigt. Va? För där, folk är ju så himla intresserade där med. Va? Mm. Så att, ja, men det är ju alltid någon som har tider att passa så där. Så jag brukar ju avsluta nästan bra i alla fall. Och sen finns det utrymme för dagen. Nu är kursen slut. Men nu får, finns det utrymme för lite mer frågor för den som vill. Då, och inte måste åka.
I 3 veckor?
Nej då, det brukar vara... ja, det har varit lite olika.
Men vad kul. Elofsrud.
Ja, det är...
18:e första.
18:e första, 18:30 till runt 20. Och det bjuds på fika där också då. Och det kommer att vara om beredskapen i landet, hur det ser ut. Och det kommer att vara om betydelsen av hemmens, hushållens beredskap. Och också i och med det här med vikten av att vi faktiskt men organiserar oss också. Vi ska säga lokalsamhället där då, va? Och hur viktigt det är att vi försöker hålla igång allting även när det kör ihop sig riktigt illa, va?
Så är det. Ja, spännande. Om du är i krokarna eller är sugen på en roadtrip, åk till Elofsrud. Jävla starkt ortsnamn. Den 18:e första, 18:30.
Välkomna!
Jag ska också ut på vägarna, Patrik.
Ja! Riktigt långt.
Ja, jag kommer åka längre än Elofsrud. Jag ska nämligen till Ukraina. Om 2 veckor. Vi har ju det här företaget Prepbox. Vi insåg att vår mat... det är ju samma som svenska försvaret använder till sina soldater. Då insåg vi att det här är ju perfekt för att skicka till Ukraina. Alltså som hjälp. Både till de som krigar och de som har det tufft just nu. För att Ukraina är ju... Det verkar ju vara riktigt rövigt. Om man ska uttrycka det enkelt där.
Mm.
Med el som kommer och går och vatten som kommer och går. Och det är ju verkligen liksom det här som värsta tänkbara scenariot som vi pratar om ibland i podden. Det är ju verklighet där. Alltså att det inte finns någonting på vissa ställen. Och därför har vi då slagit oss i slang med Blågula bilen. Som är en organisation som köper upp bilar i Sverige. Och sen fixar i ordning dem och kör dem till Ukraina. Vi kommer alltså köpa en lastbil. Och jag har inte lastbilskörkort, men det har min kompis från en annan podd som jag har som heter Toppenjakt. Lill-Ove har det. Så jag och Lill-Ove kommer att åka ner tillsammans med Blågula bilen vecka 4. Alltså om 2 veckor.
Fick ni med er Felix?
Ja, precis. Och Felix som filmar vårt liksom vanliga tv-program kommer följa med och filma det här. Så vi gör en liten minidokumentär om vår resa som vi sen kommer lägga ut på YouTube, antar jag.
Mm.
Och det här känns jättespännande. Vi håller på med en insamling just nu och samlar in pengar för att kunna köpa den här lastbilen. Och om det blir pengar över, det kommer antagligen att bli pengar över. För folk är så generösa. Så kommer vi... Blågula bilen har liksom... De har ju väldigt bra kontakter på plats. Så de har en lista med grejer som faktiskt efterfrågas i Ukraina. Det är ju lätt att tänka så här. Att man skickar leksaker så barn kan leka i skyddsrummen och sånt där. Men det är så svårt. Logistiken kring det är liksom nästan omöjlig att lösa. Så därför har de då kontakter på plats som säger så här. Vi behöver sovsäckar. Då för att liksom det ska bli smidigt så kommer vi då att köpa det i bulk för de här pengarna. Det är liksom ingen idé och så här, ja, jag har en sovsäck, jag bor i Örebro. Den logistiken går liksom inte heller riktigt att lösa, utan det är bättre att vi får pengar som vi då köper grejer för på den här listan. Och det är då elverk, det är sovsäckar, det är varma kläder, det är tourniquet, det är chest seals, det är, ja, ni fattar, liksom ganska specifika prylar. Det kommer vi köpa och fylla lastbilen med. Vi har också ett samarbete med Valo Store, som ni som lyssnar på podden kanske känner igen. De skänker 200 pannlampor och har också snackat då med GP Batteries som ska skänka jättemycket dubbla batterier, som också är någonting som efterfrågas där nere. Så det känns jätte liksom spännande och skönt att kunna göra någonting. Och det är också så kul det här att vi har Prepbox, att vi har den här bra maten och att vi då kan använda den och skicka den till, alltså köra ner den till Ukraina, så att den kommer till folk som verkligen är i kris.
Ja, alltså du vet att, ja, men den är ju så, den är ju perfekt, speciellt till det här om du behöver flytta den och snabbt få ut den till folk och så vidare, va? Så det är ju, den är ju superbra på det. Ja. Men du, jag tänkte så här, du berättade om GP-batterier och Valo Store där. Det är ju så här att är det så att det är något företag som har såna här grejer som du har nämnt här, som de vill skicka med.
Ja, alltså precis. Man kan gå in på blågulabilen.se och där har de ett Google Docs-dokument med en lista med grejer.
Och då kan de, men de kan väl också kontakta dig, va?
Ja, ja, för tusan. Ja, men exakt. Och känner man att man har liksom något av det här liksom, och vill göra en insats. Jag vet att Ahlsells, jag var i kontakt med dem. De skulle snacka ihop sig om handskar till exempel. Ja. Alltså den typen av liksom, den typen av prylar behövs, och om du har ett företag och vill göra en insats så kan jag hjälpa till att jag hjälper er att se till att de här grejerna hamnar liksom i hästens mun på plats i Ukraina, och oss emellan så kommer jag också då att berätta om det här i liksom när jag pratar om det här, så att det blir som att ni, det kommer liksom inte att gå någon obemärkt förbi att ni gör det här. Så om du vill göra någonting, och det här gäller då inte typ så här, jag har ju en gammal sovsäck, utan det här är, jag har liksom 1000 par skyddshandskar, typ på den nivån, förlåt, det kanske låter, men ja, ni fattar. Kontakta mig på mail eller DMs på Instagram. Mailen är valstrom@gmail.com, valstrom@gmail.com, och missbrukar inte den e-postadressen. Är ni snälla? Jag kommer dra Swish-numret också. För insamlingen pågår fram tills att vi drar. Swish-numret då för att stödja det här. Hjälpa oss att köpa den här lastbilen och de här grejerna. Är 123-2897-049. 123-2897-049. Jag lär ju skriva det här i beskrivningen av avsnittet också, så kan ni kopiera den därifrån istället. Mm. Och tänk så här, liksom när det gäller stålar så är alla bidrag välkomna. Alltså oavsett om det är, ja, men om säg att det är 20 000 som lyssnar på den här podden, liksom, då om alla skänker 10 spänn så är det 200 000 kronor. Vilket är ju, räcker till en lastbil. Så schyssta swisha. Det skulle vara väldigt fint. Fan, lite läskigt att åka till Ukraina ändå, Patrik.
Ja, det är bra att du har Lillove med dig som...
som har koll på säkerheten. Det är tur att det inte är jag som är ansvarig för säkerheten.
Ja, alltså det är ju mitt i offensiven nu, faktiskt.
Ja, ja.
Men det var roligt att Felix, han är också en ung äventyrare, fast han är erfaren äventyrare också.
Mm. Ja, det känns som att vi blir ett bra gäng. Och vi kommer åka med, jag vet inte, jag tror att man, jag bara läst hans namn, men jag tror man säger Take, är det ett namn, som är en av grunderna till bloggare bilen. Han kommer också köra en lastbil ner. Så vi åker liksom i konvoj. Jag hoppas att vi kommer ha sån här radio och kunna ropa på varandra. Och ha olika call signs och så. Men vi får se.
Mm, precis. Men du, jag vet, sa du det där att ni skänker lastbilen också? Att det också är en del av, jag tyckte inte jag hörde det, eller gjorde du det?
Ja, det vet jag inte, men så är det.
Ja.
Det är ju blågula bilens koncept är ju att de skänker fordon på plats. Och det vi gör då är bara att vi fyller den här lastbilen med grejer. Och det gör de också. Men vi fyller med vår mat och de här prylarna som vi kan köpa för insamlade pengar. Så vi lämnar liksom lastbilen med grejer i, så att lastbilen sen kan användas till, ja, men till logistik i Ukraina under konflikten.
Mm.
Jag vet, jag har sett några bilder att de kör ved till folk. Bloggarbilen var också på jakt efter en tipplastbil för att de ska köra koks till gammel svensk by som är, som nyss hade blivit befriad. Det fanns ingen el, det fanns ingenting, folk frös. Så det är liksom... Det är nästan svårt att föreställa sig liksom hur behoven ser ut. Men det är liksom på väldigt basal nivå på många platser.
Ja, det är uppenbarligen väldigt svårt eftersom 2/3 i landet inte ens klarar av att ha en vecka. Nej. Och det är ju just för att de inte kan föreställa sig hur det är. Va? Hur tusan vad utsatt man är.
Nej.
Men du... Jag tänker så här, det här med swishnummer och sådana saker, och jag tänker även din e-postadress för företag och så, vi har ju lagt i händelser det där.
Ja.
Jag föreslår att vi lägger ett inlägg också nu, för att jag tycker det är många som, hur var det där swishnumret, för det släcks ju efter 24 timmar de där som lägger
i
händelser. Så vi gör ett inlägg nu, Kalle. Där på i väntan på katastrofen kontot på Instagram så finns informationen där.
Det fixar jag.
Bra.
Stort tack för att ni hjälper till om ni hjälper till. Det känns viktigt. Nu blir det ett så kallat skarpt ämnesbyte i podden. Från kriget i Ukraina till... solrosodling. Men det är väl också därför ni lyssnar på den här podden. För att vi har ett brett angrepps... En bred angreppsyta.
Rätt brett.
Vi har fått en fråga från Jonathan som skriver att han har ett vildvuxet hörn på sin mark som är cirka 200 kvadratmeter. I år tänkte vi breda marken och odla solrosor där. Främst som foder till hönsen, men kanske även till oss om vi orkar skala dem. Finns det något man kan så tillsammans med solrosorna? Eller blir de för dominanta eller kvävda? Vi är mest inne på någon typ av nyttoväxter för mångfald, insekter och liknande.
Mm.
Vad säger du?
Alltså det där med samodling då, det beror ju på vilka avstånd du har i solrosorna emellan plantorna helt enkelt. Hur mycket ljus som kommer ner. Men just när det gäller sådana här långa, höga växter som solrosor, majs och sånt. Så är ju de här klättrande växterna väldigt bra samodlingsväxter.
Just det.
Alltså jag tänker på höga ärtor, höga bönor och sådana saker.
Mm.
Och ärtor är en blomma som är intressant för insekter till exempel då, va? Och odlar du en ärta då som... Ja, men jag tänker på en märgärt till exempel för hushållsbruk då, alderman till exempel. Då blommar den hela säsongen nästan, va?
Mm-hmm.
Så då kommer då fullt i blommor i det där och den klättrar ju då upp på solrosorna och så får du, kan du skörda mängder av, alltså den är ju så god, märgärter generellt är ju de godaste ärtorna tycker jag. Och de är ju framtagna för lång skördeperiod, va? Alltså att du går och plockar hela tiden.
När andan faller på?
Ja, det är bra att plocka faktiskt. Göra det då, i alla fall med några enstaka dagars mellanrum. Därför att då fortsätter den. Va? Annars så börjar de ju mogna de där efterhand, va? Och då avtar det där, tycker jag.
Mm.
Så att, men det gör man som man vill givetvis då. Men det är, och då får du även en kvävefixerare där, va? För det är ju baljväxter som har den här symbiosen med bakterier på rötterna som fixerar luftkväve. Va? Så det ökar, det gödslar jorden, kvävegödslar jorden med dem också då. Så
det låter ju så bra. Hur ser logistiken ut då? Som... så man solrosorna och sen kanske man drar upp planter av det andra och planterar ut. Eller hur ska man göra? Så man båda grejerna samtidigt eller med mellanrum? Eller?
Alltså jag har sått med såmaskin nu. För jag använder solrosorna. Jag lägger en dubbel rad. med, vad var det, 60 cm mellanrum kanske. Och i ett U, så att det är på öster, norr och väster, så får jag samtidigt en solficka med bra mikroklimat för de växterna som jag odlar inne i solfickan då.
Smart.
Men då väntade jag lite med och så runt om. Tills, ja, men så att de får komma igång så de har ett visst försprång, så inte liksom ärterna eller störbönor går ju också att ha, va? Att de... att det finns något att växa på. Då.
Ja, det finns något att klättra på.
Liksom. Ja, men precis. Alternativet är ju, som jag gör med majsen, att jag sätter ut 4-5 veckors plantor. Då är ju de ofta 30 centimeter höga i alla fall. 30-35 kanske. Och då sår jag fröna runt dem. 4 stycken då.
Okej, 4 ärtor runt varje... solros, ja. Eller majsplanta.
Ja, ja. Eller oftast är det ju bönor då när det gäller majsen då.
Ja.
Så gör jag. Men
tips.
Gör man lite större då, 200 kvadratmeter är ju hyfsat stort ändå.
Mm.
Alltså planta, det går ju att planta, och planta är ju en fördel. Då har man ju bäst kontroll och de har försprång på ogräs och sådana där grejer. Men...
ja, men det är ju ändå 2000 planter typ. Alltså det
ja, det är mycket planter är det. Och då kan man ju så med en radsåningsmaskin istället. Och då väntar du alltså till att de har etablerat sig. Och du kan gallra till och med. Så kan du ju ta radsåningsmaskinen och dra med bönor eller ärtor bredvid solrosraden då. Va? Så får de söka sig upp bäst de kan där.
Ja, för det låter ju som att 200 kvadratmeter är ganska, det är väldigt stort. Så liksom, det går kanske inte att vara så noga.
Alltså, det är så för stort är det inte.
Nej, okej.
Okay. Nej, men det går ju att välja att göra hur mycket tid man vill lägga på det såklart. Va? Så att det går att både planta eller köra med radsåningsmaskin. Men skillnaden är ju den då att har du planta, då sätter du fröna direkt runt, för då har plantan redan ett försprång, majsen, solrosorna. Sår du med radsåningsmaskin då, ja, eller på annat sätt, då väntar du ett tag till de har etablerat sig och kommit upp. Kanske rensar en gång och gallrar och sådär, och sen kan du så med radsåningsmaskin baljväxten då.
Jonathan skriver ju att han är intresserad av nyttoväxter för mångfald eventuellt. Vad har du något förslag där? Finns det någon klätterväxt som inte är liksom mat men som är...
Ja, men det här är ju både... Om du kör baljväxterna där, då får du ju... alltså... märghjärten, om du låter den vara kvar. Alltså dels får du ju en gödslingseffekt, den här kvävefixeringseffekten i viss mån, beroende på hur tätt och hur mycket och så vidare. Men de fixerar en viss mängd kväve i alla fall. Så det får du. Sen får du blommorna som är attraktiva för insekter och ger nektar dessutom. Och sen får du ju ärterna som fåglarna kommer att äta upp sen då. Märget speciellt är ju så att jag hade en sån där fadäs här. Jag hade ju fryst aldermanärterna för att kolla, för ärter är svåra att frysa för att bevara frö då, va, som utsäde. Och jag tror jag hade dem i frysen i 5 år eller någonting sånt där, och så tog jag ut dem och skulle föryngra fröet, för det är en favorit då. Och jag sådde och det grodde jättefint, och så skulle jag ta nytt frö, och så gick jag ut. Och det fanns, och skulle skörda det här, det var ganska mycket sådana här torra läderartade baljer där då, va. Och allt var urätet, jag tror jag hittade 3 bönor eller något, eller 3 ärtor i en balja, en liten förkrympt balja som de hade missat fåglarna där, vet du. Och då hade jag ju tagit, de mognade ju lite successivt, så jag hade... När jag var där och åt lite en gång, så hade jag plockat undan sådana mogna i nederdelen på de här buskarna då, va. De blir rätt höga alderman då, 1,5 meter kan de bli.
Okej. Okay.
Och då hade jag lagt dem i en lite 9 cm kruka, knökat den full med såna här baljer och så hade jag ställt den på förstukvisten. Så tänkte jag det där nere att, men vilken tur att jag hann ta lite innan, så gick jag upp dit och hade mössen vatt och ätit upp de ärtorna.
Åh nej.
Så det blev ingen föryngring, men jag hade kvar så att de grodde året efter också.
Åh, vad skönt.
Ja.
Den går att torka och sen frysa.
Ja, men det är alltså alla, jag vet inte, några fröer, alltså du förlänger ju, du stannar ju upp de här livsprocesserna väldigt mycket med att sänka temperaturen, och ju mer du sänker, ju mer stannar du upp, ju längre håller du fröet. Jag vet inte vilka fröer som inte går att frysa. Jag vet inte ens om det finns några som inte går att frysa. Det kan vara något special i så fall, men de flesta fröer har de ju i de här genbankerna i Spetsbergen frysta och sånt där, va? För att vara rädda om den genetiska variationen då, va? Och det kan ju du göra i din frysbox också. Men det som är viktigt då vid frysning, det är att det är riktigt torrt. Så de här aldermanetterna, de hade jag ju väldigt noga torkat alltså. Och då gick det bra att frysa dem också.
Bara för att vi får så mycket frågor om det där när det gäller fröboxen, som vi också säljer på Prepbox. Men då har vi svar på det. Jonathan har en fråga till, förutom det här med solrosorna. Han har startat en nötodling. Han har drygt 50 hasselplantor i jorden, men funderar på att dubblera det. Han undrar, nötter borde väl vara en perfekt beredskapsföda för de som har möjlighet att odla den?
Ja, absolut. Alltså nötter, kastanjer och alla de här är ju väldigt energirika. Man kan ju säga att det är verkligen de perenna motsvarigheten till spannmål egentligen, va? De är ju proteinrika, stärkelserika och även fettrika oftast, va? Så att nötter och kastanjer och alltså det här äkta, det går ju med hästkastanje också. Jag har aldrig prövat det. Då måste du laka ur saponiner och sådana där bitterämnen och sånt som är i det. Men sen har du ju den här äkta kastanjen. Jag vet att Rickard, en granne här i kommunen då längre söderut, han är i samma kommun. Ridgedale Farm. En global verksamhet som han bedriver där med utbildning och sånt. Han håller på och testar och sätter ut för att hitta härdigare äkta valnöt eller kastanjer, för att det är en sån superproducent av energi. Kan du etablera ett sånt äkta kastanj och den börjar ge mycket kastanj, alltså då får du stora mängder viktmässigt med väldigt stark. Det går att göra mjöl och sådana saker utav det också då.
Jag är uppväxt med en kastanj som vårdträd.
Ja.
Och det var ju inte en äkta kastanj utan en sån här alltså äckelkastanj. Men jag vet ju att den är otroligt med frukt.
Ja, det gör den ju nästan ett problem i parker och
sånt. Man fick ha hjälm när man gick under.
Men när den blommar då?
Ja. Då
surrar. Och det kan vi ha på surrar, ja. Precis, alltså superbiologisk mångfald.
Som sitter inne i en baslåda.
Exakt. Men sen är det så här med nötter. Jag har svart valnöt finns ju. Och det gjorde jag så här att jag drog upp egna sådana från nöt då. Och du har ju olika mognadsgrad på veden i de här vedartade växterna. Alltså om du har ett lite äldre träd, det kan du ju se på grenar. Och så ta en vinbärsbuske, så är ju en ny gren, den är ju nästan grön och nästan mjuk och böjlig. Alltså så va. Knäcks inte lika lätt när du böjer på den och sådär. Men så år två då blir ju den mer grå och hård och härdad liksom. Och så är det ju med träden också. Och då står den emot kyla och sånt bättre och får mindre frostskador. Så jag gjorde så här att jag hade den där valnötsträden i krukor. Och så fick de stå ute sent på hösten och början på vintern också. Så att de fick känna att det var riktig vinter. Men sen tog jag in dem så de slapp den här allra hårdaste vintern.
Mm.
Så att vi, det gjorde jag i 2 år. 2 vintrar tog jag in dem och hade dem som krukväxter inne. Och andra året så var det en stor kruka då. Riktigt stor kruka. Ja, men då fick den här veden mogna. Och sen har jag planterat ut den. Där jag hade 2 stycken. Jag satte 3 kärnor. Eller nötter.
Mm.
2 kom upp. 1 dog efter några år. Och 1 lever nu då. Så att den... den behöver ju någon att pollinera sig. Men då kom en av småbrukarna med en sån valnöt nu då. Oh, jag undrar, jag kommer inte ihåg om det var en äkta valnöt från Skåne eller om det var, för den kommer att ha svårt. Men jag gör, den var ju kruka, så jag gör likadant med den nu. Att jag tar in den så veden får mogna. Den fick stå ute länge och känna på minusgraderna och så också. Men sen har jag tagit in den nu då. Och vattar och ska sätta ut den. Så det är ett sätt när du har sådana vedartade som är lite på gränsen, om vi säger så, va?
Ja, vad smart.
Klimatmässigt att du kan... de tar för mycket stryk när de är unga.
Hur vet man när de är klara för utsättning?
Ja, men gör du det ett par vintrar, då har du ju fått... då har det hunnit mogna. Så du kan plantera ut dem sen då.
Ja.
Men, då står de, de står ju ut, krukan står ju ute så fort liksom vårvintern kommer och den här värsta, hårdaste, så att de ska ju utsättas för minusgrader och sånt. Och du får väl vara försiktig när du sätter ut den först på våren, eftersom de har varit inne då i, gissar jag, rumstemperatur på de flesta ställen. Jag har ju haft min i först i kvisten där det är ouppvärmt då. Så där kan du, när det var minus 15-20 grader här under en period, då var det ju inte plusgrader i den första kvisten. Så att den har ju haft ganska kärvt, va. Så, men har du dem i 20 plusgrader över vintern, då får du kanske sätta ut dem lite senare så att det inte blir en jättechock med minus 10 helt plötsligt, va.
Just det.
Så det, man får... tänka efter helt enkelt och inte jobba mekaniskt utan med omsorg och ha lite grundläggande förståelse för de där växterna då. Det är vad man gör, så är det. Men hasselnöt, ska jag säga så här, att det där har jag ju tänkt på.
Ja.
Det är ju liksom verkligen våra nöt. Vi har faktiskt här där jag bor vilda hasselnötter.
Ja, det finns här också.
Ja, men det är inte så konstigt att det finns hos dig, för att... det gör det efter kusterna och så i de här växtzon 1 och 2 en hel del. Men här är ju växtzon 5.
Just det.
Men du har bra platser i sluttningarna här med bra mikroklimat. Och du har en näringsrik mineral, berggrund också, va? Hyperit och de sådana. Det är väldigt bra näringsrik jord här. Alltså skogen här uppe på över 300 meters höjd växer med 10 kubikmeter per hektar, va? Boniteter på det, och det är väldigt höga tal då.
Mm.
Och det är överskilningseffekter av vatten och hög närings, mycket näring i jorden då.
Alla lyssnare hörde exakt hur mycket jag visste om bonitet.
Jo, men det är ju det. Boniteten är hur mycket... tillväxt har du på en yta. Man kan prata om bonitet i en sjö också. Hur mycket fisk, många kilo fisk skapas det i den här sjön per hektar. Men det är oftast används det ju på skog. Hur är tillväxten då? Det är ju när du gör olika skiften och skogstaxering och sånt där. Skötselplaner eller inför försäljning och sånt där, så värderar man olika skiften och tittar, ja men här är det dålig tillväxt. Det har de verktyg för att bedöma då. Är du skicklig så kan du titta, vad är det för flora på marken och så vidare, va? Vad är det så? Så kan man göra en hyfsad bedömning på det.
Alltså jag sitter och fnissar nu, det är så jävla roligt. Jag vet vad bonitet är, men jag låtsade som att jag inte visste det.
Ja.
För att det skulle bli roligare i podden och för att du skulle förklara.
Ja, men det är väl många som inte vet vad bonitet är.
Nej, precis. Är det? Men det är roligt att min instinkt är alltid att låtsas som att jag inte vet. Ja, hur som helst. Hassel, har du inte hållit på med i din trädgård eller?
Nej, jag har inte gjort det. Men nu gör jag det. Jag började i fjol gjorde jag det. Jag planterade två olika, de behöver ha olika sorter. De är korspollinerade så att de får, för att få bättre fruktsättning då, va?
Det finns något som heter typ belgisk jättehassel eller något sånt där.
Ja, det finns ett antal, ja, jag vet inte hur många sorter det är nu, men i alla fall någonstans 4-10 sorter som är ganska allmänna någonstans där. Jag har två än så länge, så jag skaffar några till.
En belgisk jätte är en kanin.
Ja, belgisk. Ja, det är det. Det är den största kaninrasen. Men det finns en som heter jätte någonting faktiskt i hasselnötssorterna också. Jag vet inte om den heter belgisk jätte, men det finns en som heter jätte någonting där.
Ja, ja, precis. Jättenöt från Hall.
Mm. Ja, det var lite skillnad.
Var ligger Hall då?
Det är väl ett fängelse där, va?
Ja, men det är inte samma.
Det låter, alltså många tror mycket av det här kan ha...
Det är i Tyskland.
Ja, jag kan säga så här att jag tror att många sorter har sitt ursprung i, gissa jag, Tyskland och Danmark.
Det var inte, jag tänkte att Hall låg i Belgien bara, det var inte mer med det. Det kändes Benelux.
Ja, jag kan väl säga så här att vi har ju haft växtförädling kvar i Sverige där man har tagit fram mycket av våra fruktträd och så vidare, va? Aroma och de här som alla som är så populärt och man känner till. Nu lägger de, jag tror det finns lite grann kvar på forskningsnivå på de här, men de lägger ner det nu alltihopa, så vi kommer i princip inte att ha någon växtförädling. De har besluten redan fattade. Så just det här, det är faktiskt, alltså det är jättetragiskt egentligen. Så vi kommer inte att ha någon sån växtförädling, vad jag förstår, i landet överhuvudtaget för våra förhållanden här, va?
Mm.
Så det är en sån, alltså, det är så jädra mycket snack bland de som bestämmer. Men det här är liksom resultatet, va? Det är skit och pannkaka hela vägen.
Vem bestämmer det?
Alltså det är ju statliga institutioner. Det är ju SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, som är bakom det där. Och det är väl delegerat att de tar besluten där, eller om det godkänns av höga tjänstemän eller politiker eller någonting sånt där.
Och hur motiverar de det att vi inte ska ha någon växtförädling i Sverige?
Jag har inte tittat på det så mycket, utan det är, jag bara sucka och konstatera att det var så, va. Jag har inte fördjupat mig i det, utan det är ju det där jag ser hela tiden, va.
Det är så här desinformation sprids, Patrik.
Nej, det är ingen desinformation.
Jag tänkte om du inte hade, du visste inte riktigt. Du hade bara
Nej, men jag vet att det beslutet är taget och okay. Det så läst, så pass läste jag, men jag har ju inte fördjupat mig i det.
Nej, jag förstår.
Men det är ju samma med vedeldningen är, det har tydligen gått igenom första instansen i EU också. Det är ju ett annat exempel, va? Att vi inte ska få elda med ved hur som helst, va? Utan vi ska ta restprodukter ifrån industrin då. Pellets är det enda som ska vara godkänt.
Nej, de har problem.
De håller ju på hela tiden, va? Så att det kommer att nagga i kanten ständigt.
Låt oss ta oss tillbaka till Jonathans fråga om hassel.
Ja, det är roligare. Nu kliver vi upp ur mörkret.
Jag blir alltid lite nervös.
Kommer han upp den här gången också? Ja, det är inget kontroversiellt. Det är ju så de håller på. Det är ju inget kontroversiellt. Det är ju ständig utveckling på alla
men
områden.
Men hassel i alla fall.
Ja.
Nere i valnöt också. Jag har ju filmat med Filip Weiss som driver Skogsgårdsbloggen.
Ja.
Och han håller på väldigt mycket med nötodling. Så kolla in vad han håller på med. Han tar in sorter från Vitryssland och Vitryssland, det känns inte helt okej längre förresten.
Jo, det gör det visst det. Det är de som håller på med växtförädling, det är ju inga som håller på och krigar och sånt där. Det är ju bara en stor jäkla tragedi det där. Möjligtvis att det kommer några såna här högdjur och tvingar ut dem. Så att det är ju människor också, va? Och de ryssar, och just så håller de fortfarande på väldigt mycket med växtförädling för våra förhållanden och så vidare. Så det får vi vara tacksamma över.
Det känns som att Venn-diagrammet över växtförädlare och fascister inte går inte så mycket över varandra.
Nej, och alltså det här... Jag brukar ju vara ganska hård med det här med att det är jädrigt mycket omognad nu, va? Alltså vi har ärvde det här välståndet och använde det till att vara idioter. Och vi pratade om det här med relationer och långa äktenskap i förra avsnittet. Och en grej är ju faktiskt känslomässig mognad.
Ja.
Och då är det ju så här att tydliga tecken på omognad, det är ju när man... drar alla över en kam, man nollar människor som om man är 14 år, du vet det här som är att man älskar eller hatar och det här, va? Alltså lite borderline nästan, va? Men...
Sluta subtweeta mig, Pott.
Nu är... Ja, men det är så. Och det är ju så med, jag menar, vi pratar om Ryssland, ett land med 130, eller vad är det?
Jo, de 170, ändrat... va?
Ja. Alltså det är ju det där med när det har minskat och såna här grejer, va. Men ja, det kan vara något sånt där. Det är någonstans 100 plus några tiotal.
143.
Ja. Alltså ja, nej, jag tycker inte det är så högtstående det där att hata alla ryssar för att högdjuren håller på, va.
Nej, men det finns ju, alltså det finns ju en grej med att man tycker att folk borde göra mer motstånd i Ryssland mot kriget till exempel. Och jag vet att det finns folk som gör det och får liksom sota för det. Och likaså i Vitryssland så det finns ju jättemycket folk som saboterar järnvägar och sådär. Men sådana allmänna breda sanktioner efterfrågas ju av folk som tycker att det är för lite. Att det liksom, om de här, liksom, om, säg att det är liksom 100 000 högdjur i Ryssland, då borde ju 143 miljoner andra kunna liksom... kasta dem åt helvete om det blev tillräckligt. Ja, du fattar.
Ja. Jo, det går att diskutera komplex, mycket. Liksom. Ja, det är det. Det är det, absolut.
Men förlåt, kan vi gå? Och herregud. Det jag ville säga var i alla fall, om man är intresserad av härliga nötsorter som klarar sig i vårt klimat, så kan man gå in på Skogstegårdsbloggen.
Philip Weiss, ja, han har gjort det jättemycket. Han har ju även skrivit böcker om det här. Han har gjort ett jättearbete de senaste 10 åren, tror jag. Han och hans hustru har väl, eller ja, livskamrat.
Och sen har han också en kompis som heter Martin. Ola som skogen heter han på Instagram, tror jag. Han är också, de är jättegulliga. De har hjälpt mig att plantera äppelträd.
Mm.
Och gräva damm också. Det kan han mycket om också. Jonathan, du hade inte riktigt någon fråga och fick heller därför inte riktigt något svar. Men det här var lite allmänna tankar om nötodling. Det är ju någonting som jag i alla fall tänker ganska mycket på, men som jag inte riktigt har fått till. Jag har köpt någon sån där jättenöt från Hall som jag sen har vanvårdat och sen grävde bort, tror jag. Jag tror den dog. Ja.
Ja, gräver man bort dem, det brukar vara hårt.
Du, en grej som också är, jag har liksom fantiserat mycket om att jag ska skörda hassel i skogen. Jag frågade Filip om det när han var här. Han säger att det är så otroligt svårt att tajma det där, för att eftersom de är så kaloririka så vill alla djur i skogen också äta dem.
Mm. Det är ju en av anledningarna till att jag har liksom inte prioriterat det där. Vi kan väl säga så här, jag har ju haft en finsk spets, en träskällare.
Ja.
Och
alltså de skäller på fåglar som sitter i träd, de skäller inte på träden.
Nej, precis, de stöter upp fåglar som äter bär på hösten, på backen, blåbär oftast, och så flyger de iväg och sätter sig i träd och så går de dit och skäller på dem och pekar ut var de sitter. De kan stå och lyssna var fågeln sätter sig på upp till en kilometers avstånd, och så kan de följa doftspår i luften och sådana grejer. De är helt fantastiska. Jag hade en sån. Men historiskt så var det också så här att gråverk, tror jag det heter, va? När man ekorrskinn, var väldigt värdefullt.
Ja.
Så man jagade mycket ekorre förr, och jag tror till och med generationen före mig Kanske två generationer före. De hade ju skottpengar på ekorrar också. För de skadar ju mycket fågelliv och sådana grejer. De är ju rovdjur, va? Men i och med att jag hade den här finska spetsen, för de går även på mård och ekorre.
Det var också, jag vill bara säga, det var en finsk spets som vann älghunds SM sist.
Mm.
Så de skäller på mycket olika grejer.
Ja, men alltså har du en de är väldigt tuffa alltså. Många spetsar utav våra spetshundar är ju väldigt tuffa. Alltså det finns ju finspetshannar. Det är ju en lite mindre finspets, lättare finspets. De kan du ju jaga björn med också, som ställer väldigt hårda krav på hundens psyke då, va? Men i alla fall, det jag skulle komma till är, de här hundarna kan vi väl säga, och det gäller även mina svenska lapphundar nu. När ekorna kommer i träden här, då får jag reda på det.
Ja,
det är mycket ekor här, kan jag säga.
Alltså de vaktar nötterna, tänker du, eller?
Nej, det gör de inte, utan de markerar ju åt dem när de kommer, va? De kommer ju in på det här området som de vaktar och skyddar, deras revir.
Just det.
Och det gäller ju skator och sånt också. De driver ju undan det, va. Ekorrarna känner sig väl rätt trygga uppe i träden ändå, tycker jag. Men i alla fall så är det så här att ekorrarna kommer ju med största sannolikhet att äta upp hasselnötterna innan jag hinner ta dem.
Ja.
Men jag vill ändå försöka med det där, va. Så får man väl se om man kan lära sig på något sätt och hinna få några hasselnötter i alla fall, då.
Jag hade en ekorre, i torpet vi bodde i förut, så i hundgården, i rummet där hundarna sov, så flyttade det in en ekorrfamilj i väggen. Och då, min gamla hund Kakan som är död nu, hon bet bort väggen och bet ihjäl ekorrarna.
Ja.
Det kunde ekorrarna ha, tänker jag, eftersom de flyttade in. Det var också att hundarna skällde ju då oavbrutet i 3 veckor tills Kakan hade ätit sig in i väggen. Och ekorrarna flyttade inte, så ja. Detta om detta. Men så Jonathan, lycka till med din nötodling. Du får jättegärna berätta för oss hur det går och om du lyckas skörda några nötter, eller om de äts upp av ekorrar och andra djur som är sugna på hasselnötter. Du Patrik, vi hade ju en lista med andra grejer vi skulle prata om i den här podden, men det hann vi inte med. I vanlig ordning.
I vanlig ordning, ja.
Det får vi ta nästa vecka. Hörrni, det vore skitschysst om ni swishade ett bidrag till vår Ukraina-insamling. Swishnumret står i anslutning till den här podden eller på Instagram. I väntan på katastrofen heter vi där. Fortsätt mejla frågor. hej@katastrofen.se är adressen. Har du något mer, Patrik?
Nej, det går ju att göra mycket, men vi får ta det nästa vecka helt enkelt.
Föreläsning 18.1 i Elofsrud. Puss och kram. Ha det bra. Hej då!
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.